Vilket är svårare, att uppträda genom Zoom eller att uppträda för barn i Bredäng?
Det var fantastiskt. Det var så jobbigt. Att uppträda för barn, det var fantastiskt. Alltså den där 10-åriga killen som satt i första rad i publiken, han var det roligaste som häcklade sönder ihjäl oss. Han var det roligaste människan som jag någonsin träffat. Ja. Så när jag spöade honom på klubben, då det var det enda stunden jag fick skratt. Men hur gick det för dig? Jag kommer inte ihåg faktiskt. Jag skulle på middag då.
Ja, exakt. Ja. Nej, så typ, för att förklara till lyssnarna, jag bokade Ellen en gång på ett gig som vi skulle köra ute i Bredäng. Mm-hmm. Jag trodde att vi skulle köra...
Bredängdagarna var det, exakt. Alltså, för att uppmuntra unga, ungdomar.
Och grejen var, jag trodde ju att vi skulle köra för ungdomar.
Det var meningen.
Det var meningen. Tanken var typ så, för jag hade uppträtt där ute några gånger förut, så jag trodde antog att det var ett av de giggen, så var okej, du kommer köra för ungdomar. Så jag tänkte jag tar med mig några komiker. Så jag tog med dig, jag tog med Branne, Valens, Donald Erik Burger. Var massa. Sen när vi kommer dit så märker vi att det inte är ungdomar utan det är små barn.
Deras små syskon.
Det är hoppborgar, det är ansiktsmålningar och någon har bokat komiker att köra. Och då hade vi den här lilla pojken som satt där.
Och det är de allra renaste komikerna kan ju.
Nej, exakt. Ja. Det var en salig blandning av komiker som var ändå taggade på att köra för ungdomar men fick komma och köra bland hoppborgar och ansiktsmålningar. Men det var kul. Det var definitivt ett minne värt för livet.
Verkligen, verkligen. Men du skådis, eller hur?
Jag skådespelar, exakt. Mm. Men jag är inte en skådis. Alltså, typ, så jag är inte en utbildad skådis på det sättet. Men jag har skådespelat lite.
Men, lite grann, men väldigt bra grejer.
Alltså, jag gjorde en lång film som heter Hjärtat. Ja. Och sen har jag lite så här små grejer här och där. Och sen hade jag ett barnprogram som jag spelade in för typ så här 11 år sedan.
Barnprogram? För 11 år sedan? Mm-hmm. Och sen gjorde du en miniserie.
Miseria, just det. Det är teatern. Det är det senaste som jag gjorde. Så hela förra året...
Som skrivit?
Av Melody Farshin.
Yes!
Exakt. Vår brother in arms, Melody. Så Melody har ju skrivit böckerna Miseria och nu har hon också släppt andra boken Low Key. Mm-hmm. Så förra året, vilket var lite synd eftersom det var hela pandemiåret, så gjorde vi den här pjäsen då. Så vi började repa i december 2019 och vi repade hela vägen fram till mars 2020. Sen hann vi ha premiär och jag tror vi hann att köra kanske typ i en vecka innan vi fick pausa alla föreställningarna på grund av pandemin.
Hur kändes det då?
Det var tråkigt. Uh-huh. Alltså det var tråkigt just på grund av att du har jobbat i 4 månader då för den här pjäsen och sen nu ska den kicka igång. Och den kickar igång och vi får fantastisk respons, folk tycker om den, det är bra skriverier. Så man är ju ett momentum och att den helt plötsligt bara stod stopp. Blev lite av en så här, okej. Okay. Alltså jag försöker alltid se det från det positiva. Det positiva är väl typ, vi fick premiären.
Ja.
Vi fick göra vår premiär, vi fick göra vår smygpremiär, vi fick våra recensioner.
Ett väldigt
vi
bra
fick...
feedback där.
Exakt, ja, så vi fick exakt bra feedback och vi fick ändå smaka på lite av det som vi hade skördat. Och vem vet, Melody kanske i framtiden får göra en serie av sina böcker eller en film eller någonting sånt. Hon kanske, hennes misera böcker kanske blir våra Harry Potter.
Nej, och hon blir stenrik.
Yeah,
stand-up-komiker stenrik. Fan, det kommer aldrig hända.
Någon gång måste det hända.
Alltså, jag måste erkänna, jag har inte missat stand-up under corona. Liksom. Jag har hållit på med andra grejer. Och det, man kan säga att det var en lång uppvärmning. Ah. Liksom. Det är ändå en kreativ fas att ligga på soffan och pilla på muffen och fundera över det är ändå kreativt, man laddar liksom, man tankar. Vad håller du på med under dagarna liksom?
Alltså om jag ska vara helt ärlig, jag håller inte på så mycket, jag är ganska känt för att vara en chillare. Jag tar det lugnt tills någon skriver till mig och säger hej, jag har en podcast, vill du komma och vara med? Då säger jag absolut, eller när jag kommer. Ge mig bara datum och en plats så kommer jag dit. Men nej, alltså det jag har gjort sista året, jag har varit pappa. Alltså, jag fick ju min första unge. Exakt. Så jag fick en dotter för ganska exakt ett år sedan.
Ett år sedan?
Ja. Oh,
när fyller hon år?
Hon fyller år nu för 2 veckor sedan. 15 april.
Oj! Och 15, fast jag vet att det här avsnittet kommer efter, nästa månad kommer. Det kommer i början av juni, men ändå grattis.
Grattis. Ja, nej men exakt, så det är väl det jag har hållit på med. Mm-hmm. Jag har bara hållit på och utchilla med min familj. Sen mm-hmm. precis som det, jag poddar. Alltså, mm-hmm. Jag och Brandy kör ju BC Buds. Vi kör en annan podd nu som vi precis startat på Sveriges Radio som heter Hot Take. Uh-huh. Tillsammans med en kille som heter Johannes och en kille som heter Asia. Mm-hmm. Som är jävligt rolig, så den kan jag rekommendera dina lyssnare att lyssna på. Sen annan podd också som är med några andra.
Skit i fucking poddarna. Vad heter din dotter?
Min dotter heter, hon har dubbelnamn, så hon heter Adriana Lemlem.
Adriana Lemlem. Ah. Så vi hade två familjer. Ja, din familj och hennes familj, alltså det, så heter det, så händer i Grekland. För morföräldrarna kräver att barnet ska heta så, och farföräldrarna kräver att barnet ska heta så. Fucking jävla. Men hon heter, vad sa du? Nu,
Adriana och sen Lemlem.
Och Lemlem.
Lemlem är, så Adriana.
Adriana är, låter lite medelhavs eller lite.
Ja, exakt. Adriana betyder ju någon som kommer från Adrianska havet. Så det är typ där vi, Italien, Balkan. Men Adriana kommer från min frus farmor.
Okej, din fru är italienska?
Nej, hennes pappa är från Spanien.
Från Spanien?
De är från Spanien via Venezuela. Lång så. Men,
wow.
Så Maya, min fru, hennes pappas mamma hette Adriana. Mm-hmm. Och Maya av någon annan typ, jag ville ha någonting eritreanskt. Också. Så Lemlem är ett eritreanskt namn.
Lemlem låter jättebra.
Ja, och det betyder gröna ängar, blomstrande ängar. Och Maya älskade det namnet. Alltså typ hon satt och kollade själv. Hon bara, jag tycker det här namnet är jättefint. Och min mammas bästa kompis heter Lemlem också. Och hon är en fantastisk person. Så jag har bara positiva kopplingar.
Jättefint.
Ja, så istället för att välja typ så här, så var vi bara så här, fuck it, vi tar Adriana Lemlem. Men nu, som du sa, det som har hänt är så att Mayas familj, de kallar henne för Adriana. Alla i min familj, de kallar henne för Lemlem.
Stackars barn.
Och jag kallar henne för bebis.
Berätta en typisk, en vanlig dag med Adriana Lemlem.
En vanlig, för dig, liksom. En vanlig dag med Adriana Lemlem är, jag har morgonskiftet. Så oftast det jag och Adriana, vi går upp tillsammans. Så vi går upp, vi käkar lite.
Vilken tid är det?
Alltså som tur är, hon är verkligen ett barn av mig och min fru. Så hon gillar att sova. Så vi snackar om att.
Så orättvist.
Jag har nog inte gått upp en enda gång innan klockan 8.
Är det för att hon har vaknat 5 gånger men du har inte hört någonting?
Så var det lite mer i början när min fru fortfarande ammar. Jag var typ så här, hon sov ändå bra. Hon sa, du tror hon sov bra. Så jag var bara så, okej, jag sov bra. Nej, men hon sover ganska bra på nätterna. Så det hon brukar göra nu är typ att hon kanske vaknar vid 7. Men det jag har lärt mig nu är att jag brukar sätta på, hon älskar babblarna.
Hon upptäckte, tack för tv.
Verkligen. Så det är det. Och vi har en tv i rummet. Så jag sätter på den. Så om jag sätter på den, då vet jag i alla fall, jag har 30 minuter till innan hon kommer börja slå sin mamma i ansiktet. För det är, hon märker att jag är vaken och då vill hon alltid att hon ska vakna också. Så hon brukar bara slå henne i ansiktet. Vilket inte är bra, för det betyder att Maja kommer slå mig i ansiktet sen när hon.
Man får mycket stryk kan man säga av barnet. Men eftersom man inte kan bli arg på sina barn. Nej. Så kan man bli arg på sin fru eller sin man. Eller alla andra.
Ja, så det har varit soft. Så det är oftast det. Vi går upp, vi chillar. Någon timme senare så vaknar Maja upp. Sen är det väl typ så här, vi går ut på promenader och hänger. Mm-hmm. Alltså småbarnsliv.
Men vet du vad du gör? Vet du vad du ska göra?
Vad ska jag göra?
Jag menar, när hon blir hungrig eller när hon blir ledsen. Vet du vad du ska göra?
För Maja har sagt till mig vad det betyder. Nej, men jag vet ju typ så här, när vi går upp på morgonen, okay, jag vet ungefär vilka frukost och sånt hon gillar. Uh-huh. Och sen efter det, hon är ganska lätt att ha med att göra.
Så lite orättvist.
Jag vet, men jag också, vet du vad Jonathan sa, en rolig grej till mig, för hon var ganska chill redan från början. Och Jonathan sa, han bara, med det är en fälla. Så jag bara, varför då? Han bara, för jag och min fru, när vi fick vår första unge, deras första, alltså bärsleson, var till en jättegullig, jättechill. Så de var så här, vi kan det. De bara, vi fixar en till.
Vi klarar föräldraskapet.
Exakt.
Vi äger detta.
Vi fixar en till, och till det är nummer 2 som är Det är den som är den lilla tjejtanin. Så där kommer helvetet igång. Så jag tänker mig med den smekmånaden vi haft det här året nu, av bara haft en sån lugn baby, att vi kommer säkert få karma på nästa. Vi kommer få någon med kolik eller någonting sånt.
Men berätta, typ klockan 17:30 så började hon bli på dåligt humör, lite trött. Hon vill liksom för många intryck under dagen. Men
man märker när hon börjar bli trött, som sagt nu är hon ju ett år, det är när hon börjar ramla för ingenting.
Som fotbollsspelare. Ja, exakt. När hon börjar bli trött.
Det är exakt så. Det är som en liten filmare hemma. Så det är så att man ser hon går bara, för typ så hon är helt okej balans, men man ser hon går sen bara typ när hon börjar ramla, då vet jag typ okej, hon är trött. Då handlar det om att bara fixa den här vällingen, sen ta in henne i rummet och försöka lägga henne. Men sen ibland är hon så här, jag tänker vara uppe. Om ni ska vara uppe, jag ska vara uppe. Så då hon bara håller och klättrar runt i sängen och sånt.
Så alltså, du gillar det här. Det verkar som det funkade för dig.
Ja, ja. Alltså vet du vad grejen är? Jag har sagt det här i andra poddar. Jag tror det som har varit den största fördelen för mig och Maja är det faktum att vi fick en unge under pandemin. Mm-hmm. Så eftersom vi fick en unge under pandemin, vi båda har varit hemma. Alltså till och med nu, när jag jobbade med teatern, det som var så tacksamt, de få dagarna som jag jobbade var fortfarande typ så här, vi snackar, jag är borta 2-3 timmar. Om jag jobbade på radion, det var morgon. Så det betyder att jag kommer hem ungefär när de vaknar. Så utöver det, alltså ett helt år, vi har varit i vår egen
vuxna.
Två vuxna liten bebis. Ja. Så vi har varit i vår lilla bubbla. Och så, sen bor vi också precis mellan våra familjer. Så vi har också haft mycket typ så här...
Det är så viktigt.
Ja, ja.
Att folk som inte har barn vet inte vad det betyder.
Nej.
Men min mans familj är i Borås. Mm. Min familj är i Grekland. Mm. Så vi var två helt okunniga. Mm.
Ensamma.
Halvvuxna. Kan man säga. Jag var bara 38 när jag fick fem barn. Så vi vet ingenting om livet. Vi var helt okunniga. Det var jobbigt liksom.
Ja, och jag kan förstå. Och det gör ju som du säger. Man sätter saker i perspektiv. Alltså, typ, jag tänker... Mina föräldrar, min mamma kom till Sverige 84 december, jag föddes i januari 85, så hon kom hit när hon var 21. Höggravid, och hon kom själv också, för min pappa kom inte förrän ett år senare. Så hon kom helt själv som 21-åring, höggravid till ett land där hon inte kände någon i stort sett. Så hon var bara själv och hängde. Och förstår du då att man ska ställa om till ett nytt land, ny språk, ny kultur, snö. För hon kom ju mitt under vintern, så hon var också bara så här, what the fuck ska jag göra bland allt det här vita, kalla?
Oförberedd.
Exakt.
För allt.
Och det är det jag menar här, med, för mig och Maja, vi fick vår första unge nu när vi var 35. Mm-hmm. Så vi var heller inte, du vet, 25 och man försöker lista ut livet, utan då så här, vi fick 35, vi fick gott om tid för att vara med ungen och vi hade vår familj i närheten. Och det är ganska bra recept för
Det finns mat i alla fall, det finns lite mat som man kan äta om inget annat.
Ja, det finns mat och det är så här, du behöver inte sno ketchup från McDonald's, det finns riktiga bestick och allting.
Har ni säkrat huset och allt sånt? Om man köper grejer för att hon inte
kan dö. Exakt, det var en av de första grejerna som har varit så här, när man märkte hur ens lägenhet gick från det du själv har byggt upp till att vara ditt hem, till att helt plötsligt såg du bara faror överallt. Det var vassa kanter, det var hål, det här får inte vara framme. Så man plockade bort mycket grejer.
Vet du vad, jag har två barn. Med första barnet så hade vi den här illusionen, jag och Henrik, att vi kan behålla faktiskt våra vänner och våra bekanta. Och vi kan besöka då på andra sidan stan. Mm. Men med andra barnet så börjar man bli mer realist.
Ja.
Så man drar inte ungen på andra sidan. Och man slipper chockera alla sina vänner som är singlar och inte har barn. När någon kräks och får diarré. Liksom.
Men jag tror det är det som är fördelen när man får barn sent. Alla andra kompisar, de har redan gått igenom det här.
Alltså du menar att du har vänner som är föräldrar?
Ja, alltså, om jag ska vara helt ärlig, jag har knappt vänner. Men jag tror många av mina kompisar, i alla fall en del av mina äldre, alltså som jag kompisar som jag växte upp med, många av dem började få barn för 5 år sedan.
Mm-hmm.
Så cirka för typ så här, för 5 år sedan ungefär, när vi var runt 30, då började de, speciellt de som hade varit i långa förhållanden.
Så det här med att vara en far, är inte något helt obegripligt för dig?
Nej,
det finns sådana bilder.
Alltså, det fanns ju folk jag kunde vända mig till. Och sen tror jag också att jag tror typ, om jag hade fått barn för 5 år sedan hade jag kanske fått panik.
Ja,
för jag var på en helt annan plats i mitt liv än jag var då. Men när vi fick barn nu, det är typ så här. Jag och Maja hade varit tillsammans i 5 år, alltså vi hade en bra hälsosam, alltså vi hade kul, allting kändes rätt, vi hade precis, vi gick och gifte oss precis innan, alltså allting föll på plats, så det var ju mycket lugnare. Men annars gör jag. Många av mina polare har ju barn.
Känner du att några av dina bekanta eller bekanta, några av dina vänner, är du inte intresserad av att umgås längre? Eller är de inte intresserade av att umgås med dig på grund av nu att du är
förälder? Av att man har förälder? Det vet jag inte. Alltså ingenting som jag vet på raka. Dels också just, och det är det jag menar med typ så här, nu när man är äldre, typ, jag vet inte hur det var för dig, men för mig också med åldern, min umgängeskrets och bekantskapskrets har krympt ganska mycket från, alltså för varje år som går.
Ja.
Så det blir inte heller så att, du vet, förut man kanske var ute och tuggade med polarna hela tiden, man kanske hängde och sånt. Alltså, de senaste åren för mig, det har varit så här, jag har giggat, jag har varit och gjort något jobb, sen kommer jag hem och jag hänger med, hänger med Maja. Någon polare kommer förbi och chillar ibland, men så jag vet inte, med tanke på att de majoriteten av dem redan hade barn, så jag tror till och med att vissa av mina kompisar kanske har till och med har fått tillbaks en viss relation till, just för att de är såhär, ah, okej, välkommen in i klubben, nu så, vet du vad vi...
Så du hade ändå gått in i grottan på något sätt innan?
Ja. Nej.
Flög omkring och...
Nej, alltså de delarna tror jag ändå hade... Alltså typ så här, vi gillar ju resa och sånt, men nej, exakt, typ så här, det här stora, typ så här, vara ute, festa, så det livet hade jag ändå pensionerat ett tag innan. Så det var inte en sån stor krock heller. Alltså, till och med stand-upen vart det ju typ så här, förut kanske man höll på med stand-up för man umgicks med folk, man hängde med komiker, man tog massa med öl eller någonting. Men till slut kom det också till en punkt där du bara var så här, fuck it, jag kommer, jag gör mitt gig.
Du hade gjort det ändå i så många
år. Man har gjort det i så många år, förstår du. Så det är så här, jag kommer dit, jag säger tjo, man drar sitt gig, sen tar man hemåt.
Hur har du det som förälder? Hur känner du? Hur mår du som förälder?
Okay. Alltså jag mår bra. Mm-hmm. Nej, jag mår bra just på grund. Men jag mår också bra för att jag har en väldigt bra partner. Förstår vad jag menar? Typ som hon...
Förklara lite, berätta för mig.
Nej, men typ som du slog mig här om dagen.
Hon slog dig
nej.
Häromdagen.
Nej, inte hon.
Definitionen av en bra partner.
Exakt, då vet man.
Om du gillar sån så har jag inget emot. Det finns alla smaker. Varsågod. Nej, men... Maja, slå honom.
Det funkar. Nej, men det som slog mig var ändå typ hur mycket koll hon har. Så hon har kollat upp så mycket grejer. Alltså från att, vilket är också på ett sätt, men från att hon blev gravid, så du vet... All information som jag har fått om föräldraskap och barn, och jag vet inte, det kanske är sexistiskt, man chauvinistiskt, jag har fått det från henne.
Men det är bra att du ändå fått det.
Exakt. Det är ändå, och det är det jag menar, och det är därför det är så här, när folk frågar mig.
Du var mottaglig liksom.
Jo, det är ju, absolut. Men det är också så här, jag tror det är därför när folk frågar mig, hur har det varit för dig? Så det var så här, det har varit lätt. Alltså, just också som sagt, vi båda har varit hemma, hon har koll. Jag får informationen vidarebefordrad till mig, som vad hon tycker om, vad jag ska tänka på, lala, hit och dit. Så jag har bara haft en fantastisk upplevelse av att vara förälder.
Lyssnar du på henne?
På vem?
Din fru?
Ja, absolut.
Vad är hon, hur är hon som person? Kan du beskriva lite hur hon tänker?
Hon är ganska... Jag tror vi, i början när vi blev tillsammans så var det väldigt många som reagerade på att de var så här, hur blev du tillsammans med dig själv?
Alltså, med dig själv?
Ja.
Är det sant?
Ja, alltså, många tyckte att vi liknade, för vi båda är ganska tillbakalutade. Aha. Så vi är ganska tillbakalutade, tar grejer med en klackspark. Hon gillar ju att jobba med barn och typ så här pedagogik och sånt, så hon är också väldigt så här pedagogisk. Så det är ganska lätt att lyssna på henne. Om jag ska förklara det så. Sen märker jag också typ så här, de gånger typ så här, om hon blir sur eller om hon blir irriterad eller någonting, då är det ganska lätt att lista ut typ så här, okej, vad är det jag behöver göra? Vad är det jag har missat?
För att det är väldigt lätt, tror jag. Det är mycket irritation. Man vet inte riktigt 100% vad man gör.
Ja.
Så det är väldigt lätt att man eller oftast kvinna för att vi är väldigt förvirrade liksom. Ja. Så någon reagerar dåligt, det kan bli bråk. Som sagt, man kan inte bråka med sitt barn, så man har en partner där att bråka. Så det kan bli lite konflikt. Och det är supermånga som skiljer sig första året.
Ja, alltså, men jag tror också, typ en grej som jag fick höra i början som folk snackar om, det är ju just den här med sömnbrist. För sömnbristen, den demolerar dig.
Alltså, man går som en zombie.
Exakt, liksom. Och har man inte fått sova eller någonting sånt, det är ju sådana stunder som man märker när irritationen kan flera upp. Och det är därför jag förstår ändå, alltså, styrkan hos de föräldrar och typ så här, det jobbet man måste lägga, till exempel om din unge får kolik.
Ja,
för nu handlar det om att ni är två personer varav ingen av er får sova på typ om det är 3 månader, 8 månader, så det skiljer ju från barn till barn. Det är ju en helt annan börda. Vi hade ju verkligen ett effektivt system där det var typ så här, okej, vet du vad? Du gillar inte att sova på dagarna. Jag har inga problem att sova på dagarna. Mm. Så vet du vad? Jag vaknar på morgonen. Uh-huh. Och sen om jag behöver ta en nap, då kan jag ta en nap med bebisen vid 12-tiden. Mm. Istället för att hon vaknar tidigt på morgonen. Mm. Hon gillar inte att sova under dagen, så nu kommer hon bara vara extra trött och extra grinig. Så då skiftar man på det sättet. Så man bygger en spelplan.
Wow, och du kör morgonskiftet, sa du?
Mm. Ja, så jag kör oftast morgon.
Mm-hmm.
Och sen är det ju typ som det, man lär sig grejer med vägen också. Jag kommer ihåg i början när vi fick henne, så hade jag ganska mycket tankar på grejer jag ville göra. Typ jag var så här, jag ska börja träna så här många gånger per dag, och jag ska gå och gigga och lära. Och då var man så här, bror, vi har precis fått ett barn, du ska inte någonstans. Hon bara, vill du gå och träna? Du kan inte träna. Ja, hon bara, vi har varit tillsammans i 5 år. Du har aldrig tränat i ditt liv. Nu vi får barn, du vill gå och träna 7 dagar i veckan. Hon bara, du funkar inte, maestro. Hon bara, välj dina dagar. Och det är väl det. Så det handlar ju om planering mycket också. Typ, så att jag kan bara säga till henne, typ, okej. Men nästa vecka har jag det här och det här.
Kände du att du ville fly? Liksom,
nej, det var faktiskt inte att det var fly. Utan jag tror faktiskt det som hände var... Av en ren slump, när Maja blev gravid, precis innan... Så hade jag bestämt att typ så här, jag ska ta tag i mig själv nu.
Aha.
Så
vad var det som gjorde att varför kände du det?
Ja, nej, för jag hade mycket grejer som jag behövde ta tag i, typ så här med hälsa och alltså min mentala hälsa, alltså fysiska hälsa, mentala hälsa, allting. Jag behövde säga bocka nu bara, jag ska ta tag i det här. Så det som hände var att sommaren, alltså augusti 2019 då. Hade jag bestämt när jag kom tillbaka från Malmö, för jag jobbade i Malmö den sommaren. Så när jag bestämde när jag kom tillbaka från Malmö, jag ska sluta röka cigg och jag ska sluta röka cannabis. Och jag drack
inte. Varför beslutade du det? Varför fick du det där beslutet?
Vi hade bara gjort det så länge. Vi hade bara gjort det så pass mycket.
Okay.
Och så länge. Så nu var det, jag var bara så här, typ, okay, det, för jag började träna lite den sommaren.
Mm-hmm.
Och då var jag också så här, och eftersom jag var i Malmö så bara hade jag bestämt.
Så
jag bara,
fort man är man i Malmö så blir man hälsosam?
Nej, absolut inte. Malmö, bror. Malmö, det där shit goes down. Men det som hände var bara att jag bestämde mig, typ, jag vet vad, den här sommaren nu, jag ska röka sönder mig. Mm-hmm. Jag ska röka allt jag gör. Men sen när jag kommer tillbaka upp till Stockholm, då lägger jag ner allting. Så då var det bara att det handlade om att...
Det var det semester liksom.
Exakt. Mm. Och det var semester som jag hade varit på i 20 år. Så jag tänkte att det är dags att ta lugn. Så när jag väl kom hem så var det bara så, okej, slutade röka cig, slutade röka weed, började träna, försökte komma igång det, försökte styra upp grejer i mitt liv överlag. Så jag tror bara det kom samtidigt. Så hände så när det väl barnet
så
väl födde.
Så ungen gör en struktur.
Ja, fast i mitt fall så var det ju, för jag kommer ihåg min morfar, när jag träffade honom, för det här var för några år sedan, det var flera år sedan, för jag var tillsammans med Maja då, och jag kommer ihåg, du vet, som en morfar, han var typ såhär, när ska du gifta dig, lala, hit och dit, och jag kommer ihåg att jag brukade säga till honom typ så här, för han hade ett motto, vilket var, han bara, a man without a wife is like a kitchen without a knife, useless.
Så, wisdom.
Ja, så han vet det.
Alltså, sådana lite äldre människor som har förstört sina egna liv, men de är ändå väldigt bra mentorer.
Nej, han har haft ett otroligt liv, så okay, hans ord kommer med tyngd.
Alltså,
han vet vad han pratar. Så hans poäng var bara så här, att du tänker hela tiden typ så här, men jag måste fixa det här. Mm. Sen kan jag fixa fru och familj.
Mm.
Han bara, med grejen är, han bara, fixar du fru och familj, allting kommer av sig själv.
Mm.
För när du inte lever för dig själv och du lever för någon annan, du blir så mycket mer motiverad.
Lite mer commitment.
Exakt, liksom. Alltså, för det är väl också lite det handlar om, att det är så här, när du lever för dig själv, typ som när jag var singel eller när jag bodde själv eller så, jag behövde inte bry mig om jag käkar hälsosamt.
Det är ett kontrakt liksom.
Exakt.
Men har du en fru, jag säger inte att man måste gifta sig.
Nej, man måste absolut inte.
Men det finns
inte
en unge också.
Ja.
Fast det är en fälla om man kan, ibland går det dåligt i ett förhållande och sen säger man, jag skaffar ett unge för att få kontraktet. Inte så, men du vill ändå vissa saker. Så han menade att du behöver lite commitment.
Ja.
Och det gjorde du, det funkade för dig.
Ja, alltså det funkade ju. Sen var det ju det faktum att de här tankarna av att jag skulle ta tag i mig själv kom ju innan vi fick reda på att hon var gravid. Så det var typ efter att vi kom hem från Malmö, vi hade kanske varit hemma en månad eller någonting, och så var så här, tror jag måste ta ett gravtest. Och sen kollade vi, så okej, det visade sig att hon var gravid. Perfekt timing.
Förstärker spermien.
Säkert, det är nog det där smutsiga vattnet från Köpenhamn eller något sånt där. Så allt funkar precis som det ska.
Halvdans. Adriana Lemle med halvdans.
Uff, säg inte så. Hur var det för dig då när du fick dina barn? Ja, som du sa att du var 38 när du fick din första.
38, första 41, andra barnet. Men det betyder inte att man är kluckare för det.
Okay.
Liksom det är riktigt jobbigt för mig.
Ja.
Alltså då, jag gick i din gråd, jag kände nästan att jag dog liksom. För det första så sov de jättedåligt, varannan timme så var jag uppe.
Ja.
Sen trodde jag verkligen, jag kände verkligen att min man hade inte riktigt insett att han är far nu.
Okay.
Att han måste sitta ner och ta tag på det. Jag tror att det tog honom ett tag, ett bra tag, innan han insåg att nu är det jobbigt. Vi ska sitta ner. Jag var ganska lätt irriterad. Jag visste inte, jag hade ingen aning.
Mm.
Jag hade läst alla böcker som fanns. Men jag var inte beredd på att ha barn är ett område där man lär sig misslyckas.
Ja, exakt.
Att det är inte någonting som man kan vara duktig på.
Nej.
Det är inte några små utmaningar som man kan fixa.
Mm.
Och man kan lyckas. Det är snarare att erkänna att man är besegrad.
Ja.
Att man, nej, det här kan jag inte fixa.
Mm.
Jag vet inte hur jag ska göra. Så det var en jäkla träning liksom.
Ja.
Jätteresa var det. Som att jag dog.
Och hur länge hade du bott här då?
Jag kom hit när jag var 34. Jag träffade Henrik nästan med en gång liksom, när jag kom hit.
Vad fick du att komma hit?
Jag kom med jobbet.
Jobbet, okej.
Jag jobbade på utbildningsdepartement, ministeriet i Grekland. Okay. Och de sökte folk för att jobba på ambassaden.
I Sverige. Okay.
Och så jag kom till ambassaden som en turist liksom.
Ja.
Jag kommer arbeta i 5 år. Jag kommer göra se en exotisk ställe. För att Stockholm är jätteexotisk, man är grek. Jag älskade Stockholm och Sverige. Mm. Jag älskade det. Och jag älskade Henrik.
Mm.
Och jag fick ungarna. Men det var riktigt, alltså jag var inte förberedd.
Okay.
Jag vet inte om det finns mentala problem där, några diagnoser. Jag vet inte, men jag kände verkligen att det var en jätteresa, att jag behövde dö som i Matrix och återuppleva, återuppstå.
Men var det det du kände? Klokare. Var det det kände du? Alltså kände du att du behövde lämna ditt gamla liv på något sätt? Var det det som var problemet?
Jag lämna mig själv liksom. Ja. Det där känslan att jag måste lyckas och vara duktig och fixa det här.
Ja.
En unge är ingenting som man kan ordna och fixa. Det är inte någon examen eller uppgift, skriftligt uppgift som man kan träna inför, göra sina läxor och sen gå och skriva och bli klar med. Det är inte något sånt. Det är inte något örofil, det är bara bajs och kiss och diarré. Och de kastar ner sin jävla kopp varje 100 gånger inom en sekund.
Men det är såna
de utforskar hur gravitationen funkar.
De älskar gravitation. Det är en av grejerna som vi i början var lite oense om. För Maja hon hade som sagt läst någon grej om att man ska låta barnen äta själv. Att det finns någon teknik som jag kommer ihåg vad den heter, men då går den ut på att de ska få äta själv. Men när jag matar henne, jag kan mata henne. För jag orkar inte mata henne och torka golvet efter. För du kan inte låta henne äta gröt själv. För nu vi har gröt på väggen, vi har gröt på golvet och hon har gröt över hela sig, men ingen gröt i magen. Så då kan jag bara säga okej, nej, men jag matar där. Men det är ju som du säger, man lär sig.
Men gråter inombords. För att det låter supergulligt, men när man gör det typ 10 gånger om dagen, det här, alltså det, ja verkligen.
Ja, alltså vi märkte hur bortskämda vi var när, jag tror första gången som hon blev sjuk var när hon började få sina tänder. Och det var då första gången för oss som vi var med en bebis som grät för ingenting.
Ja.
Och så gick inte att trösta och typ så allting. Och då var man så
här, det triggar något inom sig själv. Ah. Deras gråt har jag läst att det är något som föräldrarna reagerar på någon.
Ja, man reagerar ju. Men man också typ så här, för då också, de nätterna sov hon ingenting.
Mm.
Så där hade vi den här verkligen första gången som vi fick uppleva typ, okej, är det så här folk har vanligtvis? När man inte får sova på nätterna, hur det påverkar en, blir irriterad. Hela hemmet är stökigt, lala. Det blir så mycket. Men nej, det är chill. Hur gammal var du när du fick din andra då?
41. 48 men det kändes, alltså andra barnet var för mig lite bättre för att man hade ändå upplevt vissa saker. Så jag hade tränat ändå i praktik, jag hade gjort praktik på det värsta. Så det är lite räckmacka på det andra barnet, för man inte blir så jävla rolig. Alltså det är fysiskt trött man, för att man vaknar och sen har man ett annat barn att ta hand om. Men att ha ett barn till, att ha en treåring som går i trots ålder och att ha en liten bebis... Det händer grejer inom en, alltså man blir vuxen, man blir vuxen, då blev jag vuxen på riktigt.
Ja,
det kan definitivt. 41-42, då blev jag vuxen. så jag vill tro att efter som förälder så blir man en bättre människa, eller inte kanske bättre, man förnyar sig själv.
Absolut, för du måste, eller inte måste, men jag antar du behöver ju göra det.
Man gör sin resa som sagt, så det kommer ut någonting annat, förhoppningsvis bra.
Exakt.
En ny version av sig själv, jag vet inte. Mm. Varför får man barn egentligen? Jag har aldrig riktigt fattat.
För det är ingen som vill knulla med kondom.
det är för att det är jävla kul. Det är väldigt roligt.
Men du får en konsekvens lika stor som det var roligt just då.
Men folk fortsätter ändå. Och medvetet liksom. Medvetet. Varför? Kan du riktigt? Varför fick du barn? Varför vill man få barn? Hur tänker man?
Jag vet inte, alltså folk snackar ju om att det är så egoistiskt.
Världen är väldigt, väldigt hårt.
Men vet du vad, det är så här, som folk snackade om, folk drev väldigt mycket under den perioden om att så här, vem vill plocka in ett barn in i den här världen? Vem vill plocka in ett barn i hur det här världen som det ser ut nu? Den här världen kan gå under när som helst. Uh-huh. Men sen är sanningen också, när har världen inte sett ut på det här sättet?
Nej, det
finns ingen period. Ville du ha barn för 100 år sedan? 200 år sedan?
Nej,
300,
jag tror inte att världen är sämre nu än det var. Det tror jag inte på alls.
Så det är verkligen typ så här, även om alla röda lampor blinkar och vi är mitt i en pandemi och tredje världskrig kan komma när som helst eller någonting. Men trots alla de här grejerna, så som du säger, folk gillar att föröka sig. Sen efter att vi fick barnet, för till och med när jag träffade mig i början, så kommer jag ihåg att i början när vi snackade om det här, att hon var typ sån här, hon var en av de här personerna som var typ så här, jag tror inte jag är intresserad av att ha barn.
Uh-huh.
Alltså var inte typ så här någon, det fanns typ inte hennes plan.
Ja, ja.
Men sen blev det så. Mm-hmm. Och efter vi väl fick det, så var det bara så här, det här är fantastiskt. Mm.
Och det kanske inom det är en plan faktiskt. Att det är meningen att man ska göra det här övningen, det här arbetet.
Ja.
Jag har läst någonstans, när någon berättat för mig att om det finns en familj med olika syskon. Och ett syskon, och låt oss säga att far eller mor dör.
Mm.
De där syskonen som har egna barn, de blir inte lika förstörda som de. Som inte har egna barn.
Liksom,
om man tappar bort, om man förlorar sina föräldrar.
Ja.
Och man har egna barn. Så blir man inte lika ledsen.
För du har din egen lilla familj som du håller på att bygga upp.
Kanske, jag vet inte. Det är liksom som ett löfte. Så hon får berätta. Så det finns en mening kanske med detta. Jag vet inte vilken meningen är.
Alltså, jag kan tänka mig att... Alltså, det du säger som, alltså när du förlorar någon som är nära dig...
Mm-hmm.
Då är det ändå jävligt skönt att veta att du fortfarande har folk som är nära dig.
Mm-hmm.
Alltså förstår jag menar? Du kanske har typ så att du kan... Ja, jag kan lätt tänka mig typ så om jag är ledsen eller om jag mår dåligt eller någonting sånt. Typ så här, det här jag brukar göra nu för tiden. Om jag är ledsen eller mår dåligt, det första jag går och kollar på min dotter. Jag går och kollar på min dotter eller någonting så här. Bam, jag ger henne en kram, jag ger henne en puss.
Mm-hmm.
Och jag mår lite bättre.
Mm-hmm.
Jag kanske inte har löst mitt problem, jag kanske inte mår jätteglad. Men det är bara så att jag kan gå dit, jag kan, även om hon sover, pussa henne, lukta på hennes hår, typ så här, ta ett djupt andetag och sen fortsätta med min dag. Så jag kan absolut förstå att om man förlorar någon, som till exempel en förälder som är det närmaste du har haft i ditt liv, visa på fram tills du får din egen unge och du blir den här föräldern, så kommer det här vara det närmaste.
Mm-hmm.
Så ja, den vågen kan jag verkligen tänka mig balansera ut. Va? Du behöver inte sno ketchup från McDonald's.